och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är den 16 juni när vi spelar in det här. Det är midsommarveckan och som sig bör så ösregnar det. Men det är bara tisdag fortfarande så att vi får väl hoppas att det blir sol på fredag. Har du några härliga midsommarplaner, Niklas?
Nej, inte riktigt än. Det är ju självfallet så att jag måste ta fram lite härliga planer. Jag inser att det är kort vecka på börsen. Men frukta icke, för de som tycker att det är lite jobbigt så vill vi påminna om att amerikanska börsen stänger 22. Så det är bra, man får liksom sitt elixir varje dag och man behöver liksom lite börs. Men sen får vi ju ladda batterierna också. Johanna, jag tänker på någonting det här avsnittet. Ibland så brukar vi ju fråga när vi har med personer i podden kring hållbarhet och sådär. Så brukar vi fråga, men det här bolaget då, som de håller ju ändå på att ställa om. Kan ni investera i det här oljebolaget som nu håller på att... bygga vindkraftparker
två,
eller någon
två vindkraftverk
form av, ja, men någon form av transition. Du kommer ihåg Philip Ripman, han sa nej, och han kapade mig vid fotknölarna. Han sa nej, absolut inte Niklas, glöm det. Idag får jag lite vatten på min kvarn, för vi kanske kommer prata den typen av transition, om det heter så. vad är temat för idag, Johanna?
Du får en chans till att ställa din fråga helt enkelt. Nej, men vi tänkte prata lite hållbara investeringar, hållbara möjligheter och varför man egentligen ska investera i hållbara bolag, om det bara är rent liksom en moralisk case eller om man faktiskt kan förvänta sig en bättre avkastning över tid. Och det är inte du och jag som ska sitta och surra om det här, utan till vår hjälp har vi två proffs. Så välkomna hit Katrin Jansson och Jakob Gemmel, förvaltare på Swedbank Robur. Förvaltare av då Transition Sweden och Transition Global, som är era Roburs hållbarhetsfonder med svenskt tema och globalt tema. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Var vi rätt ute när vi sa det här med transition, eller transition om vi ska vara lite amerikanska? Det här med att jag kapades vid fotknölarna. Har vi lite rätt här att det kan finnas ett annat bolag i portföljen? Vi kommer komma in på det sen. Men att man går från det gamla och in mot det nya och skydda sig från stranded assets kanske?
Ja, jag skulle nog säga att det är från fall till fall. Så att jag brukar alltid säga att det är svårt att vara kategorisk. Man ska alltid ha möjligheter och öppningar, eftersom det vi investerar i egentligen så är det ju framtida kassaflöden. Så att jag svarar väl nja på den frågan.
Du svarar nja. Vi började med efterrätten. Vi ska börja med förrätten. Vi är ju såklart nyfikna på vilka ni är. Jakob, du som tog ton här då. Om vi börjar med dig. Vem är Jakob?
Vem är jag? Jag är en aktieförvaltare och har jobbat drygt 20 år på Swedbank Robur. Och har ungefär 30 år i finansbranschen bakom mig. Har två barn som säger att de är vuxna. Och enligt min fru så är jag lite för fanatisk Hammarby-fans. Mm.
Då är du glad nu när Allsvenskan har kickat igång igen.
Yes.
Det förstår vi verkligen. Då säger vi grattis till dig. Kul med sport. Kul att vi börjar öppna upp igen. Det är också hållbart. Katrin, vem, för de som inte känner till dig sen tidigare, du är också ute mycket med. Jag tror att de flesta känner igen dig. Men vem är Katrin?
Jag har jobbat med aktier i 14 år nu. Och det var väl egentligen lite grann av en slump att jag kom in i den här branschen efter universitetet. Jag läste nämligen teknisk fysik på LTH och ekonomi med nationalekonomisk inriktning. Men sedan dess har jag jobbat med aktier, först som analytiker i 8 år och därefter som förvaltare. Och jag kom in till Robur och tog över ansvaret för den fonden jag förvaltar nu vid årsskiftet ungefär. Och innan det så jobbade jag på Enterfonder, där jag startade upp och förvaltade Enter småbolagsfond i 4 år. Och jag har ju tre små barn, de är inte vuxna, långt ifrån.
De blir väl aldrig vuxna i ens föräldrars ögon. Innan vi går in bara på fonden och sådär, jag måste ändå bara fråga dig Katrin. Hur är det, jag menar, du kommer från småbolagsvärlden på en liten vattenskoter, du kan hoppa emellan dem där, och nu kommer du in, som du sa här innan vi börjar spela in, på en Atlantångare. Det är inte din från början, du kommer in och tar över en förvaltning. Hur är det att ta över en förvaltning från någon annan också, som vi kommer komma in på? ställa om den lite grann. För det är inte bara transition i bolagen, utan det är ju faktiskt också en omställning som du nu gör i den här fonden som vi kommer komma in på. Hur är det att komma in och ställa om en hel fond?
Alltså jag kanske har varit lite bortskämd, för det är klart att det är ju en dröm att få starta upp en fond från början och sen få ta hand om den. I grund och botten är det ju som arbetet detsamma. Men jag kan säga att från att jag startade min förra fond och lämnade över den 4 år senare, så var ju de flesta innehaven var ju fortfarande sådana som var med från start. Så att det handlar ju mycket om att vara långsiktig och följa med bolagen över tid. Och det är klart att när man ärver en fond av någon annan så är det ju nya ögon på den och en förändringsprocess som inleds. Så att den är jag mitt inne i nu.
Spännande, det ska du få berätta mer om här, vad det innebär. Men jag tänker, ni båda förvaltar ju hållbarhetsfonder, och om man läser på båda fondernas beskrivningar så står det att fonderna är aktivt förvaltade fonder som främst placerar i svenska eller då globala bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Och det låter ju superbra. Men vad innebär det? Vad innebär det att investera i? Vilka produkter och tjänster kan räknas dit?
Ja, jag kan börja med, jag backar bandet lite från din fråga. För att återkomma till den. Och försöker väl liksom beskriva vad vi försöker åstadkomma. Mm. Det är väl egentligen att vi är en aktiv fond. Det vill säga att vi avviker mycket från det vi jämförs med. Och vi har en fundamental analys. Det vill säga framåtblickad och egen analys. Och sen måste man ju också reflektera över varför vi tror att vi kan skapa meravkastning. Vår filosofiska ansats är ju egentligen att det gäller att vara långsiktig. Det vill säga att ha en längre investeringshorisont. Och det är väl observationen att mycket har blivit mycket snabbare och kortare. Och där tror vi att det går med mycket slit och förhoppningar att skapa meravkastning över tiden. Och om det stämmer och vi är långsiktiga, då blir frågeställningarna lite annorlunda. Framförallt så måste vi reflektera över hållbarhetsfrågor, där vi ser att det är ganska stora förändringar som pågår i världen. Det blir varmare, vi blir äldre, folk flyttar in till stan eller till storstadsregioner. Mm. Och sånt tar vi höjd för. Och det tycker vi, när vi beskriver det här som att bolag som kan möta den här ett mer hållbart samhälle, där tycker vi det här passar in. Så det är väl egentligen anledningen till att vi är intresserade av hållbarhetsfrågor, för att vi är långsiktiga. Mm.
Men det är ett ganska vitt begrepp då. Vad är det för bolag som inte passar in i liksom det här hållbara samhället?
Ja, det är väl mer, precis, det är mer bolag som kanske inte är, framförallt har tillgångar som inte gör sig för framtiden. Och det klassiska scenariot är ju vad vi gör med fossila bränsleproducenter. Om vi nu håller på och ställer om, att vi ser det både från konsumenter, från riksdagen, från regeringar etc. så är det väldigt svårt att motivera att de här tillgångarna ska kunna skapa en god avkastning. Så det är väl ett lysande exempel på det. Men annars försöker vi ju titta på tillgångar och se om de är, så att säga, framtidsanpassade, helt enkelt.
Mm. Och sen är det ju en viktig del i vårt arbete också, det är ju att vara ute och träffa bolagen och ha en dialog med dem och prata och lära känna. Och då kan man också ofta förstå att de kanske ligger längre fram på utvecklingskurvan än vad omgivningen tror att de gör. Och då blir det också väldigt intressant. Så att man kan bilda sig en uppfattning om vart de är på väg, helt enkelt.
Men vi pratade ju oljebolag tidigare. Kan oljebolagen vara välkomna i fonden? Jag tänker att om de är på väg mot en transition, att det blir mer vindkraftsnurror eller liksom mer miljövänligt bränsle kanske, som finska Neste eller vad det kan tänkas vara. Är det big no-no, liksom, mota Olle i grind? Eller är det så här, ja, men här kan vi också se en transition? Ja, låt oss titta från fall till fall.
Ja, det är nog, låt oss titta från fall till fall. Men grundinställningen är att när vi har en majoritet av intjäningen från ett bolag, som kommer ifrån områden där vi egentligen tycker att det finns stora risker för framtiden vad gäller lönsamhet och intjäning, så är vi väldigt, väldigt försiktiga. Och sen, jag kan ju lägga till också att i våra fonder så har vi ett kundlöfte, att vi har sagt att på både etiska och på normbasis så är det vissa saker vi inte investerar i. Och då har vi satt, oftast har vi satt en noll eller en lite högre gräns för produkter och tjänster som bolaget tjänar pengar på, som vi inte vill göra, och det är mer ett kundlöfte helt enkelt.
Mm. När man pratar hållbara investeringar när vi pratar med sparare eller om vi gör kundundersökningar på sajten eller en SIFO-undersökning eller så, då är det E som alltid sticker ut i det här ESG med liksom miljömässig hållbarhet, social hållbarhet eller governance. Men hur ser det ut för er? Är ESG lika viktiga, eller är det kanske snarare så att G är det som är något slags övergripande, eller ja, är det någon av de där bokstäverna som, eller miljö, hållbarhetsmålen som är viktigare än något annat?
Alltså från en privatsparares utgångspunkt så kan jag ju förstå att klimat är top of mind, för att det är ju någonting som påverkar alla, och på så sätt är det väldigt allmänmänskligt. Det är liksom ingen som kommer undan det, om man säger så. Som förvaltare så skulle jag vilja säga att det är G-et, alltså själva governance, bolagsstyrningsmodellen, man någonstans börjar med. Och det tror jag gäller de flesta förvaltare och analytiker, utan att de kanske medvetet tänker på att det är en hållbarhetsfråga. Det är liksom ett sätt att få en ingång i bolaget och förstå dem långsiktigt. Och utifrån det kan man också sen förstå S-et och I-et, så att säga. Och sen tror jag också när det gäller privatsparare, om man har en liten annan utgångspunkt när man ställer frågan, alltså tycker de att det är viktigt med mänskliga rättigheter? Tycker de att det är viktigt att underleverantörer som bolag använder sig av följer lagar och regler? Då tror jag att de flesta skulle svara ja, det är viktigt. Mm. Sen får vi inte glömma A-et.
A-et?
Avkastning.
Avkastning, ja, det är nog.
Och då är vi tillbaka på den här långsiktigheten, för jag tror att för bolag ska vara liksom relevanta för kunder. Måste ju kunna hjälpa dem in i framtiden för att säkerställa konkurrenskraft helt enkelt. Och det handlar om att erbjuda lösningar som hjälper kunderna och gör dem mer effektiva. Så att jag tror ofta att hållbarhet och det rent finansiella, de hänger ofta ganska tätt ihop.
Men kan det snarare bli en nackdel då att kalla typ en fond eller något annat för hållbar? Att det får människor att koppla det till att här får jag ge avkall på A-et, avkall på avkastningen för att det är en hållbar fond?
Ja, då får man nog gå tillbaka lite i historien, att den här typen av, alltså det vi kallar för hållbarhetsfonder idag, det startade väl någon gång på 80-talet som miljöfonder och SRI-fonder, Social Responsible Investing-fonder. Och där handlade det mycket om att vara noggranna med vad man inte gör. Och då tror jag att listan var lite mer diger och därför undvek man mer saker, så det var inte så intressant vad innehållet var. I dagsläget så är vi ju, så att säga, en del av kundlöftet är vad vi inte gör utav riskskäl, men den stora delen av kundlöftet är vad vi gör och vad vi försöker åstadkomma och var vi försöker hitta avkastning någonstans. Så att om jag tittar i spåkulan så skulle jag nog säga att om 5-7 år eller något sånt där, så kanske vårat jobb är lite obsolet. Utan det här blir egentligen på det sättet man gör analys när man är långsiktig.
Men här blir jag lite nyfiken, för att ESG, glöm inte bort A1. Vi tycker också att A1 är väldigt trevligt, Johanna. Ja. Ränta på ränteffekten på det där A1 blir alldeles underbart över tid. Men jag tänker mig att många sparare tycker det här med hållbarhet. Alltså man får liksom offra potentiell avkastning och vissa menar på att det går inte ens att ha tillväxt. Om vi ska ha en hållbar värld, och att man tycker att det ena förtar det andra, men vi kan ha tillväxt av lösningsbolag också som går en mera hållbar värld till mötes. Men jag tänker mig, för att verkligen få de människorna att förstå, så måste man ju inse att man själv måste ta ett ansvar för riskerna i sin portfölj långsiktigt i sin förvaltning. När man pratar risk så tänker jag att då kanske de vaknar till, för då är det ändå deras pengar som står på spel. Risk är ju en sån sak som vi nämnde exempelvis i början här med stranded assets. Hur tänker ni på, inte nu, möjligheterna med att ha rätt bolag i portföljen som kan liksom leda till en bättre värld som vi ska lämna vidare till kommande generationer, utan risksidan, hård finansiell risk, stranded assets bland annat. Hur tänker ni på riskbiten när ni tittar på de bolagen som ni välkomnar in i portföljen?
Ja, jag skulle nog säga att det är tillbaks i Katrins observation om att det är en väldigt, de ligger väldigt nära varandra, det som kallas för hållbarhetsrisker och finansiella risker. Och det handlar nog i större utsträckning om risker för ett bolags konkurrenssituation. Risker för leverantörskedjorna. Risker för hur, om det är ett brand man säljer, hur det kan svärtas ner så att säga. Det är den typen av risker, om vi kallar dem för hållbarhetsrisker. Men jag tycker de är väldigt besläktade med traditionella finansiella risker egentligen. Så att där någonstans hamnar vi i våra resonemang, i varje fall när vi tittar på en affärsmodell och försöker både titta på riskerna och möjligheterna.
En ytterligare fråga där bara här. Du Jakob, du förvaltar ju den globala. Du Katrin förvaltar den med fokus på Sverige. Ni får rätta om jag har fel. Jag tolkar det som att ni ändå jobbar ganska tätt tillsammans med varandra. Har vi en bra syn i Sverige eller har vi en naiv syn i Sverige? Alltså hur skiljer sig världen och världens kapitalmarknad och syn på hållbarhet kontra Sveriges? Och kan ert know-how som ni har, ni införlivar ju det och liksom delar med till varandra på daglig basis ändå, förstår jag ju. Men är det skillnad på världen och förvalta världen och den synen kontra Sverige?
Får jag sticka in med något där också? Om man kan ställa samma krav eller om man ska ställa högre krav på svenska bolag för att vi har kommit längre. Eller jag är bara lite hemmakär som tror att Sverige är så långt fram.
Alltså jag är också lite hemmakär och jag har ju ägnat hela min yrkeskarriär åt Sverige mer eller mindre. Så jag tror Jakob, du har lite bredare perspektiv för du har varit runt på många olika marknader och kan jämföra.
Vi har ett väldigt gott renommé. Så att när jag träffar bolag både österut och västerut så är de otroligt intresserade av att höra hur vi resonerar. Och jag skulle väl säga att vi har, om jag tittar åt österut så har vi framförallt där man håller på att utvecklas är på governance-sidan. Hur man tillsätter styrelser. Hur man jobbar med bonussystem etc. Och hur man sen i sin tur jobbar med sin personal etc. Där är man ganska duktig på klimatfrågor generellt sett. Men det är governance ligger man lite efter. I USA framförallt, där började hela den här, om vi började i miljön så började de mer i CSR. Det vill säga Corporate Social Responsibility. Så de har vuxit upp med att bidra till samhället, närorten etc. Och där har man väl generellt sett haft lite tuffare med klimat- och miljöaspekten. Governance har varit högt på agendan från, eftersom det är en stor, bred och djup aktiemarknad där. Så det har varit mycket tydligare. Så att jag skulle nog säga att det är lite olika frågeställningar, men de är oftast väldigt intresserade av våra observationer.
Jätteintressant. Alltså jag har lyssnat på jättemånga intervjuer med amerikanska börsvärderingar löpande veckorna i ända. Och jag bara noterar det du sa nu, att det är väldigt ofta så man pratar om vad man gör för communityn och det blåljuspersonalen får gratis kaffe på Starbucks och man liksom hjälper de här människorna i socialt utsatta områden. Jättemycket fokus på communityn. Det där är en spaning som jag aldrig har tänkt på tidigare. Så tack för att du hjälpte mig att sätta pricken över iet. Intressant.
Men om vi går in då lite mer på er investeringsprocess, för att innan vi kickade igång den här podden så pratade vi lite off the record och då pratade vi om att om det som sker i världen just nu med Federal Reserve som ska börja köpa specifika företagsobligationer och att det är väldigt mycket pengar som skickas ut i systemet och så, hur det påverkar er och aktiemarknaden. Och då betonade ni att fast vi letar ju bolag och vi letar bolagscase, vi är inga liksom makroekonomer så, utan vi försöker hitta lönsamma bolag och bra affärsidéer. Kan ni beskriva lite mer hur er investeringsprocess och investeringsfilosofi ser ut?
För min del, jag har en liten önskelista som jag alltid har i huvudet och man kan ju inte få alla önskningar på sin lista alla gånger, men det är en liten checklist jag har. Jag tycker att bolag som växer, de har ju någonting bra, nämligen att de erbjuder någonting av värde till sina kunder då. Och då kan man ju fundera på var i samhället kommer det finnas behov som kan fyllas. Där där brukar jag börja. Sen gillar jag välskötta bolag som har hållbara affärsmodeller som funkar. Då är vi tillbaka till G1 igen, bolagsstyrning och bra transparens och grundläggande affärsetik. Sen tittar jag mycket på konkurrenskraft och marknadsposition. Jag ser gärna bolag som har starka marknadspositioner. För att, och det hänger ofta också gärna ihop med lönsamhet. Det vill säga att kunder är beredda att betala för den produkten eller tjänsten som det här företaget erbjuder. Och sen är det ju mycket som ska stämma in efter det. Allting från värdering till kapitalstruktur, balansräkning, ledningsgrupp och så vidare. Men det där är ju liksom det som sen kokar ner till portföljkonstruktionen.
Har du fått skruva på det där när du har gått från liksom en lite mindre fond med småbolagsfokus till ändå en stor Sverigefond? Eller är det samma?
Jag tänkte exakt samma sak, Johanna. Great minds think alike, fast you're a little bit greater.
Lite snabbare, om inte annat.
Alltså fördelarna med den här lilla småbolagsfonden jag hade, det var ju att jag ofta kunde lära känna väldigt små bolag som inte fanns på radarn innan och inte följdes av analytiker, det fanns inga estimat, och där man kunde skapa liksom en bra förståelse och göra sin egen analys från början, och då kunde man ofta hitta dem till ganska schyssta multiplar, riktigt fina kvalitetsbolag, och följa med dem länge. Och det är klart att det är lite svårare att göra det i de lite större bolagen på Stockholmsbörsen. Men i övrigt så följer jag ju ungefär samma. Jag har ju samma önskelista, jag följer samma process och jag gör min egen analys. Så att
stora drag.
I stora drag är det ju mycket som är liksom överensstämmer med hur jag jobbade tidigare.
Det kan ju inte direkt vara svårt om man ringer och säger hej, hej, jag är från Sveriges största fondbolag. Jag skulle vilja ha ett möte med er vd eller er IR-chef i alla fall.
Nej, det brukar gå bra för ett samtal, absolut.
Ja, det känns i alla fall. Så att det känns, oavsett hur stort bolaget är i Sverige, så har ni väl en ganska enkel ingång där.
Precis, och det är det jag tycker är så roligt också, att vara ute och träffa bolagen. Just nu har det ju varit lite svårt att besöka dem on-site och vara ute i deras verksamhet ett tag. Men man kan prata med dem och träffa dem ändå. Och bara nu i maj och hittills i juni så har jag träffat och pratat med 20-25 bolag. Antingen vd eller hållbarhetschef och pratat. Och det är oftast en väldigt bra liksom ingångspunkt för att förstå bolaget om man är långsiktig. Och många gånger kan det då också översättas till finansiella.
Men jag tänker mig, Jakob, det påverkansarbete. Hur väl lyckas ni med det på det internationella planet? För jag menar, i Sverige uppenbarligen så är det ju inte så klart. Det förstår vi. Det är inte speciellt svårt att ringa upp till bolaget och få dem att lyssna på er. Sen är vi kanske förhållandevis duktiga, har vi ju då förstått också i Sverige, när det kommer till de områdena som ni vurmar för. Men på global basis, hur enkelt är det att få dem att lyssna och hur aktivt jobbar ni med ägarstyrningsfrågan? Det är liksom det ni försöker trycka på för att ge bolaget ett skjuts i rätt riktning.
Det är ett slitsamt jobb. Det bygger ju på att vi kommunicerar med dem, helt enkelt. Och det är väl en av grundstenarna i att vara aktiv förvaltning. Att vi vill göra det här. Och jag skulle säga att vi blir bättre och bättre på det. Och vi får större och större förståelse för det. Så att vi har väl ungefär, Katrin nämnde 20-25 bolag. Och jag har också haft kontakt med ett 20-tal bolag de senaste månaderna. Och det är så. Det är inte så mycket skärmtid vi har, utan det är mycket lästid och planera för möten, ställa rätt frågor, och det är mer undersökande egentligen hur bolag fungerar och hur de funderar. Så att det blir väldigt viktigt, så att vi har mycket, det är mycket kommunikation. I början, jag har väl gjort det här i 4 år nu, lite styvt, så var det mer e-mailkontakt. Nu är det mycket, mycket mer kontakt direkt med personer som vi har träffat och träffar för 3, 4, 5, 6 gången. Så att det är en stor del av arbetet.
Men investerar ni först och sen försöker påverka påverkansarbete, i och med att det ändå är någon form av transition som är en liten röd tråd i alla fall genom era fonder? Eller är det så att ni först försöker prata med bolagen och se om de är med på noterna överhuvudtaget innan ni investerar? Så att prata med bolaget först eller köpa en liten post och sen försöka trycka på bolaget i rätt riktning?
För min del är det varierar. Det beror lite på hur stort bolaget är, hur om det finns intresse från andra delar av organisationen också i bolaget. Och är det någonting som är helt nytt inom ett nytt segment eller en ny profil på bolaget, då är jag oftast lite försiktigare. Men definitivt så kan det vara både och. Antingen så gör man ett första möte och kommer hem med tankar kring det, eller så kan man investera strikt finansiellt och sen gräver man sig vidare i ett hållbarhetsperspektiv.
Men ni väver ihop liksom när alltså hållbarhetsanalysen, är det en separat del eller är det mer, nej, det är mer i hela liksom investeringsbeslutet och hela analysen?
Ja, definitivt. Och vi har väl så att säga, hur vi har utvecklat hållbarhetsanalysen är väl att för 4 år sedan så tittade man på ett traditionellt konsultarbete gällande ratings för ett bolag. Och det var någon total siffra som dök upp. Mm. Nu gör vi mycket, mycket större eget arbete där vi tittar på dels vad vi anser om produkterna och tjänsterna och hur verksamheten är uppbyggd också. Så att vi separerar de här två och sen försöker vi positionsbestämma bolag. Det vill säga att ett bra bolag kan vara i en omställningsfas för sin verksamhet gällande hållbarhetsarbete. Men de kan ha intressanta produkter och tjänster. Och tvärtom. Men för det mesta är ett omställningsbolag som vi har nämnt här. Det är bolag som vi upptäcker är, den här passar profilmässigt långsiktigt våra tankar för att de har en produkt eller tjänst som är effektiv i en föränderlig framtid. Plus att vi noterar att de jobbar med sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, men har inte kommit tillräckligt långt ännu. Där kan vi göra jättestora stödinsatser och peppa dem till att göra rätt saker.
Men en liten fundering här, för är du liksom en strikt värdeinvesterare så behöver du aldrig ta av dig pyjamasen eller nattmössan, utan då kan du sitta framför datorn på morgonen, ligga med laptopen i sängen och så knacka alla möjliga multiplar och nyckeltal i Excel. Jag antar att världen inte riktigt ser ut så när det kommer till hållbara bolag, utan att det finns också mjuka värden. Hur pass mycket större omfattande analys och omfattande arbete är det att väva in hållbarhetsaspekten? Jag förstår ju att vi kanske är i någon form av early stage idag, eller kanske inte, det får ni svara på, men att i framtiden så kommer det här vara helt kritiskt. Det kommer inte gå att investera utan att ta hänsyn till om bolaget är hållbart eller inte. Men alltså, hur mycket extra jobb, jag menar, Katrin, du sa 14 år, 30 år här på dig, Jakob, ni har ju varit i branschen länge. Hur mycket extra krävs av er för att liksom verkligen försöka hitta och identifiera affärsmodeller som är hållbara, som kommer frodas i en hållbar framtida värld?
Jag skulle nog säga att det är lite grann att man kanske byter ut lite verktyg i verktygslådan. Checklistan eller önskelistan är ungefär densamma, skulle jag tro. Det vill säga att till sist och syvende, vad man försöker göra i en analys, det är att bedöma någon typ av tillväxt för ett bolag, någon typ av kvalitet för bolaget och någon typ av värdering av bolaget. Om vi funderar på de här tillväxt och kvalitet, där stöter vi på då produkter och tjänster och om de har en framtid. Och kvalitetsmässigt så stöter vi på E-et och S-et framförallt, och G-et även där. Så att det blir mer att vi har bytt lite verktyg i verktygslådan. Jag skulle tro att processen går till på ungefär samma sätt och man funderar på samma sätt, men kanske på lite andra saker än vad vi har gjort tidigare. Mm. Jag vet inte om du har någon...
Nej, men det blir ju liksom, jag ser det kanske som ett extra verktyg i lådan, som det blir liksom ett litet layer, ytterligare layer i analysen. Och det är svårt att säga hur mycket mer analys det är, men den är liksom, det är en ytterligare del av analysen för att liksom verkligen förstå ett bolag. Mm.
Har ni några specifika så här favoritbolag som uppfyller alla de här kriterierna som ni ser har en långsiktig hållbar affärsmodell, har möjlighet att tjäna pengar lång tid framöver och som ni liksom tror på i era olika nischer här, oaktat värdering? Och våra lyssnare är helt medvetna om att vi inte får ge några investeringstips whatsoever i den här podden, utan bara mer så att vi kan få en bild av vad skulle det här kunna vara för typ av bolag. Så att oaktat värdering, vad har ni för
Tänk att inte behöva bry sig om värdering.
Prislapp.
Men jag kan ju berätta lite om det största innehavet i den svenska portföljen som är Essity. Mm. Och Essity gör ju mjukpapper, det vill säga toapapper.
Ja, de hade lite hög konjunktur här för ett tag sedan. Mm.
Och deras IR-chef ute i sociala medier, han la en fantastisk bild, förlåt Katrin, du ska få fortsätta, men la ut en fantastisk bild i social media där det var 500 meter lastbilar och sa, hör ni som bunkrar skithuspapper, det är lugnt, ja. Det kommer ut 50-11 ton idag.
Sen brann det. Jag såg det. Ja. Men förutom det så gör de ju även blöjor, de gör mensskydd, inkontinensskydd, de är världsledande på inkontinensskydd med Tena. Och de finns över hela världen, 150 länder, inklusive utvecklingsmarknader. Och där når man ju ut till nya kundgrupper. Det är väldigt bra tillväxt på hygienprodukter i tillväxtmarknader. Och man når ut till folk som får tillgång till saker som vi tar helt för givet. Och där tror jag också att Essity kan hjälpa till att med information och kunskap och bryta ner tabun som fortfarande finns kring inkontinens, kring mens inte minst. Vi vet ju till exempel hur många flickor i många delar av världen får anpassa sig när de får mens och kanske inte kan gå till skolan längre. Så där tror jag det är väldigt viktigt med information och som sagt bryta ner tabun. Och det är en alltså tillgång till grundläggande hygien och hälsa är en ganska viktig aspekt i den sociala hållbarhetsperspektivet.
Plus att det är ett bolag som liksom alltid kommer att ha efterfrågan på sina produkter.
Ja, alltså det jag gillar mest är det att de är ju världsledande med många av sina produkter. De har levererat ganska stabil och stadig tillväxt. Det är bra lönsamhet och avkastning på kapital. Och har mycket av det jag letar efter som i min önskelista.
Det känns som att de har ju potential både liksom att liberalisera hygien för en stor del av världens befolkning som kanske inte har access till idag. Plus, som jag har förstått, du har ju Procter & Gamble med Pampers också. Jag är ju i blöjfasen. Ja, inte jag.
Okay.
I Japan säljs det mer vuxenblöjor än barnblöjor. De har ju liksom 70 000 hundraåringar. Men då har jag förstått att det också kommer uppkopplade blöjor. Så att du kan ha kanske en app i din telefon som skickar en signal när det, liksom, när det är dags att byta. Så att även, och då kan man ta $5 förstod jag. Så att de har ju tillväxt kanske på båda sidor. Det var en liten utsvävning.
Men ska du lägga ner något litet chip i blöjan då? Det låter ju inte superhållbart.
Nej, men det är någonting som skickar någon bluetooth-signal eller något sånt där när det är dags att byta. Jag vet inte exakt hur det funkar. Jag såg bara att man skulle ta $5 per blöja.
Då kände du, det här är något för Niklas som gillar.
Det är rika barnfamiljer. Ja. Men jag kan ju instämma, jag har ju också blöjbarn hemma fortfarande. Och med tre barn så har jag ju bytt tusentals, som heter tiotusentals blöjor. Det har ju helt klart bidragit till mitt välmående i alla fall. Sen är ju problemet att det finns ju fortfarande ganska mycket produkter med plast i hos Essity. Och där ser vi att det pågår ett arbete liksom i vår så här framåtblickande analys och samtal med dem. De har satt ganska ambitiösa mål, dels kring plasten, när man ska minska, man gör materialen tunnare och även i förpackningarna, att man ska öka andelen förnybart och återvunnet material i dem. Och sen så har bolaget som helhet en målsättning om att kapa sin klimatpåverkan med en tredjedel till 2030. Och det är ju ungefär vad som krävs också för att anpassa oss till målen i Parisavtalet.
Det fick vi lära oss om i förra veckans avsnitt, Niklas, när vi pratade med Marie Baumgart på SCB som pratade om taxonomin och de gröna målen som bolag där man får verktyg att jämföra sig mot för att vara in line med Parisavtalet. Jag ser att du vill fråga något mer här om taxonomin, Niklas, och det vill jag gärna lyssna på för jag tycker det är superintressant. Men jag kan inte släppa det här med favoritbolag oaktat värdering. Så Jakob, med ditt globala synsätt, har du något favoritbolag?
Jag har stött på väldigt många bolag där man går igång på vissa saker, men jag har lite jobbigt nog så har jag en man crush på en vd av ett bolag i USA. Det är stort, det är dyrt. Jag äger i fonden men jag äger inte så mycket av det, och det är Ecolab som vars produkter, de växte upp som sanitetsprodukter och lösningar för framförallt hotell- och restaurangbranschen. Och sen har man gått vidare och köpt tillgångar in i produktion, framförallt där man har mycket vatten. Där de försöker jobba med att få ner vattenmängden i produktion. Så att alla lösningar och produkter de har ger bottom line till sina kunder kan man säga. Och det är väl bra så, och det är en fantastisk vd i form av strategin och den långsiktiga positionen de har haft. Och jag har ägt det här även i mina tidigare uppdrag på Robur, så att jag tror jag stötte på dem här första gången 2005 eller något liknande. Och de har fortsatt att bara leverera på samma sätt. Men det viktiga var här att under covid-krisen här så dök det upp en dag att bolaget skulle ha en liten pressträff på nätet. Och vdn Doug Baker förklarar under en timme varför det är så viktigt att behålla all personal. Och att det är de som är själen i bolaget, så att vi kommer göra allt för att inte korttidspermittera eller göra någonting. Och så att jag tycker att en operativ ledare som också har EQ i det här fallet. Så att de är högt på min lista.
Det verkar ju som att sanitet onekligen också är en liten röd tråd när det kommer till era favoritinnehav. Om vi har förstått det hela rätt, sanitet, för det har ju många sociala aspekter, känner jag, liksom, när det kommer till hållbarhet. Men det är ju uppenbarligen favoriterna. Men då blir jag lite sådär nyfiken. För kikar man nu på exempelvis den Sverigefokuserade fonden. Nu vet vi ju att den här är under transformation. Det här var slutet på förra året som du tog över den här, Katrin. Och sen så kom coronakrisen ganska lagom till. Vilken start. Tur att du hade erfarenhet av branschen sen tidigare. Tittar man på sektorer så är det jättemycket verkstad. Kommer det att... Varför just verkstad? Och det är kanske en elak fråga i och med att den ligger under förändring. Men i vilken bransch, förutom sanitet, tror ni att vi kommer hitta era favoritbolag? Kanske om ett halvår, ett år, två år eller något sånt där, när man tittar på toppinnehav.
Alltså med tanke på den liksom processen som vi har berättat om, så är vi ganska agnostiska när det kommer till branscher eller storlek på bolag och så vidare. Utan vi försöker ju hitta bolag som kan erbjuda lösningar och ha bra affärsmodeller. Så att det kommer ju bero på, är mitt svar.
Ja, jag kan bara komma tillbaks till att som vi kanske inte var tydliga med i början, att den här långsiktigheten har också lett oss till att fundera tematiskt strukturellt helt enkelt. Var någonstans tror vi att vi hittar bra tillväxt eller möjligheter till bra tillväxt? Och det är väl att vi har kommit fram till mer eller mindre fyra hörnpelare egentligen. Och det är väl att klimatet kommer ju vara viktigt. Och som jag nämnde tidigare, det här med åldrandet och digitaliseringen och urbaniseringen. Där har vi liksom en grundplåt för att fundera kring vad finns det för affärsmodeller ovanpå det här då? Och då blir det lite agnostiskt. Alltså det blir inte, vi styr inte mot sektorer, utan vi styr mot affärsmodeller som svarar upp mot de här tankarna vi har kring de strukturella förändringarna.
Så strukturell tillväxt och megatrender, det är lite grann, där finns det intressant stoff och där vill ni hitta de bolagen med hållbara affärsmodeller.
Eller de som kan komma och erbjuda hållbara affärsmodeller. För det finns ju vissa bolag som kanske är mer så här uppenbara och redan framme, som Vestas till exempel, som också finns i Sverige-delen av fonden. De har ju produkter som är ganska uppenbara, att de kan bidra till omställning till grön energi. Och de har dessutom kommit ganska långt i sitt interna hållbarhetsarbete också, vilket är viktigt, och de måste göra det för att de finns över hela världen. Men det är också ganska svårt, men det är ju det här liksom lite uppenbara fallet. Och sen i portföljen finns också, innehar vi Nobina till exempel, som är Nordens största operatör inom kollektivtrafik. Och det är ju, de kör ju tusentals bussar varje dag. Det är fortfarande ganska höga CO2-utsläpp, och vid första anblick kanske det ser ut som en miljöbov. Men då är det intressant att kolla på vad är det substitut till? Och en buss kan ju motsvara ungefär 97 personbilar. Och åter tillbaka till den här stora urbaniseringstrenden. Det är ju väldigt viktigt för städer att kunna erbjuda. De har ju väldigt höga incitament att erbjuda grön kollektivtrafik. Dels för att kunna transportera folk. Att avlasta kritisk infrastruktur och vägar och rent samhällsekonomiskt. Så att där är det ju bra. Men sen är det ju också viktigt att se att bolaget rör sig framåt. Att det inte är statiskt, utan att det också försöker förbättra sig. Och där gör Nobina många initiativ för att minska bränsleförbrukningen. Där ser vi en bra utvecklingstrend för dem. Sen kommer man att öka andelen med förnyelsebart bränsle också. Det är också något som är viktigare och viktigare i alla upphandlingar. Det är ju, ingår i alla anbudsprocesser nu för tiden som ett krav.
Fortsätt.
Och sen naturligtvis kommer ju övergången till elbussar också. Så att därför tror jag att om vi kollar på det här bolaget igenom 3-5 år så kommer vi se att de har kommit bra mycket längre än vad de är idag.
Jag tänker mig någonstans här också, vi ska inte prata alldeles för mycket om innehaverna, era största innehav idag i och med att de är under förändring. Men jag kan ändå inte hålla mig, för vi har ju pratat om Essity. Och på nummer 2 och 3 så hittar vi ju Volvo och Hexagon. Det kanske skulle kunna vara som skulle kunna överleva det nya nålsögat. För Volvo med elbussar och kanske ellastbilar i framtiden om vi får se det. Hexagon med smarta städer. Det känns ju som att de kanske skulle kunna charma dig att liksom få stanna kvar i portföljen.
Ja, men ta Volvo som ett exempel, så är det ju ett väldigt stort intresse för liksom hållbara transporter och infrastruktur. Kommer vi fortfarande behöva transportera varor? Ja, sannolikt. Och i Volvo, den här jättestora Volvo-koncernen, så skulle man bryta ut det de har gjort inom forskning och utveckling de senaste 5-10 åren, så skulle man kunna ha ett jättelitet spännande startup egentligen. Där det pågår väldigt mycket utveckling av just framtidens transport, lastbilar och bussar. Så absolut.
Intressant.
Men Jakob då, om vi kollar på bland de som är största innehav i din fond, är det också under transformation? Eller?
Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Nej. För att jag har hållit på bra mycket längre med det här, så att jag har mitt... så att säga, stora bygge är ju klart. Mm. Så att nu är det mer driften utav portföljen, kan man säga. Men så att de här större innehaven i portföljen, de speglar väl ganska väl hur jag tänker och hur jag har mitt ramverk kring tematiska investeringar. Och på den här listan så har vi faktiskt ett som så kallat omställningsbolag.
Vi kanske ska dra listan här lite snabbt, bara några av dem så att våra lyssnare får vara med. Microsoft, Mastercard, Alphabet, Cigna Corp, säger jag rätt då?
Ja.
Accenture, Ørsted, danskt. Sen kommer det någonting, Alexion.
Ja.
Alexion Pharmaceuticals, Sony, Synopsis och Ecolab. Så.
Ja.
Ørsted är lite spännande, Johanna. De är storägare i ett portföljbolag som du och jag äger. Mm. Mm.
Spännande.
Jag vet inte om du sa
Ørsted. Nej, precis. Men ja, du sa att du hade...
Nej, reflektionen man kan göra här är att fundera på så här, okej, okay, mycket IT. Det var ju en hållbarhetsfond, sa ni ju. Men där känner ju vi att det finns mycket lösningar för... En mer effektiv framtid helt enkelt inom de här många av de här IT-bolagen. Och de har ju också svarat upp. Jag skulle nog säga att Microsoft, intressant nog, för ungefär 3 veckor sedan så gick de ut med sin vision och strategi om hur de ska verka i samhället. Och de är ju otroligt aggressiva. De kan säkert vara eftersom det inte är så mycket produktion, men de säger ju själva att 2030 ska vi vara klimatnegativa. Och 2050, då ska vi ha pröjsat tillbaks all koldioxid vi har släppt ut sedan vi startade 1975. Och då har ju folk ställt sig frågan, men hur ska ni klara det här? Tekniken. Vi kommer investera, vi kommer uppmana och vi kommer inspirera folk att hitta lösningar. Så att de är väldigt aggressiva i att de vill vara en del utav, så att säga, en bättre framtid. Och det tycker jag tillsammans med det finansiella och de kassaflöden de genererar via molnet och alla tjänster kring det, gör det till en jättespännande investering där AT kommer in i det här också, så att säga.
Ja, men jag och Johanna brukar ju gnabbas lite grann om det kommer till shaming eller teknologisk utveckling. Johanna är för shaming och jag är för teknologisk utveckling.
Det här... Gud vad negativ jag lät nu.
Det här är så här ongoing beef, och jag tycker att Airbus, de ska ju liksom sjösätta jungfrufärden och sitt elektrifierade flyg nästa år.
Men
får
det är
vi se
lite
om...
bråttom.
Ja, det är lite bråttom, och nu får vi se om coronapandemin förskjuter de planerna lite grann. Men jag är väldigt mycket för det här med teknologisk utveckling och sett de här skarpa hjärnorna som kan hjälpa till och utveckla det här, gå bort från spel och dobbelbolag och hur man ska maximera intjäning så att folk förlorar så mycket pengar som möjligt, till mer liksom hjälpa oss med de här utmaningarna. Vad säger ni där? Är det liksom teknologisk utveckling, mjukvara som, jag menar, Johanna, när vi var på den här investerarresan i New York när de sa att ni måste sänka energianvändningen jättemycket på fastigheterna i New York, annars kommer ni få jättemycket straffskatter årligen, och att man då kanske hade velat ha någon form av mjukvara som optimerar, går ner några grader när folk går till jobbet, det går upp några grader innan folk kommer hem, och det måste finnas massor att göra för en mer hållbar framtid ur ett mjukvaruperspektiv. För nu sa du, nu var det lite grann tech och it-bolag, men en del av lösningen borde väl finnas där, eller?
Definitivt, men jag går, om vi funderar på utveckling överhuvudtaget och rensa för och tänka hållbart, så vad är det egentligen som har bidragit till tillväxt i världen? Det är befolkningstillväxt och effektiviseringar. That's it. Så att vi fortsätter på den här resan, tror jag. Men där vi kan hitta nya lösningar för nya problem och nya utmaningar. Så att jag är väldigt optimistisk inför bolag som har mycket forskning och utveckling, har mycket budgetar för det här och visar upp att de letar efter lösningar för att vi ska bli effektivare i framtiden. Så att jag är optimist.
En liten följdfråga där bara. För att många fonder är hållbara, och det är ju verkligen en trend, och det växer jättemycket. De hållbara fonderna får in mycket, mycket mer kapital än de traditionella fonderna. Så det finns också ett sug från konsumenten. Men jämfört med de fonderna som är hållbara, för ni tillåts ju ändå välja in bolag som är under någon form av transition som kanske inte hade klarat ett nålsöga i en ren och skär hållbarhetsfond som säger, haha, nej tack, mota Olle Green. Potentialmässigt, är det större potential att hitta bolagarna som befinner sig under omställning kontra efter liksom det redan är färdigt, de redan har fått hållbarhetsstämpeln och det här hållbarhetskapitalet redan har tryckt upp multiplarna till en ganska hög nivå?
Det beror på, får jag svara då, lite politiskt. Men jag skulle nog säga att om ett bolag som har en bra verksamhet gällande sitt hållbarhetsarbete, men gör en omställning i sina produkter och tjänster, där tror jag kan se en kanske mer explosiv förändring. Medans om vi tittar på bolag som har bra produkter och tjänster och istället jobbar mer med det interna arbetet, så att säga, att de har bra styrningar och styrning av sin verksamhet helt enkelt. Där har väl vi, det är väl första hand där jag letat i varje fall, där jag tycker att det här är lite, vad ska vi kalla, hållbarhetsalfa, men den är inte explosiv. Men jag tror definitivt att jag kommer springa på affärsmodeller där, om jag har kontakt med dem och pratar med dem, så kan jag få reda på, vad har ni egentligen i labbet? Vad är det som händer här? Och det är ju spännande med det hela. Men de första omställningsbolagstegen som jag har tagit handlar mer om att vi tydligt kan se att om verksamheten förbättras, så kommer det här ses med andra ögon utav andra investerare. Och det drar till sig kapital också.
Katrin, du var ju inne på det, att det finns en del så här uppenbara hållbarhetskandidater och en del icke så uppenbara. Om vi tog Vesta som liksom ett väldigt uppenbart exempel. I Sverige har vi också Nibe som gör luftvärmepumpar till exempel. Och många menar ju nu att, eller många, men det höjs ju röster i alla fall för att vi har en liten grön bubbla på börsen. Att det finns ett fåtal sådana här extremt tydliga hållbarhetskandidater, Nibe, Tomra, Vestas. Och att deras värderingar liksom börjar skjuta i höjden. Jag tror att Nibe har väl på relativt kort tid gått från P30 gånger vinsten till liksom 45 gånger vinsten. Samtidigt så sitter ju vi här och pratar om det. Jag var åt lunch med en vän till mig som är småbolagsförvaltare av en Sverigefond, och Hen pratade då om liksom att han inte, att
dåligt pokerfest.
Ja.
Jag drar tillbaka det där om att du är en gnutta bättre.
Ja, en gnutta sämre. Att det var liksom ganska snävt. Det var inte jättestort utbud allt det han hade att investera i. Eller ja, det var det väl. Men att det var mycket begränsningar av fondbolagets olika ESG-regler och så. Så att det kommer ju väldigt mycket kapital till liksom ett fåtal bolag, eller som är väldigt attraktiva. Dels för att det liksom är bra bolag med bra affärsmodeller, men kanske också lite för att mycket pengar skjutsas in där. Hur ser det ut? Har vi en grön bubbla på börsen?
Alltså det beror ju också på, alltså hur långsiktig är man och vad tror man om framtiden? Dels kan man ju säga generellt sett att kvalitetsbolag som har levererat pålitlig tillväxt värderas ju högre. Så det handlar ju om att marknaden har högre tillit till framtida vinster helt enkelt och ger dem en lägre riskpremie. Men jag kan bara säga att om man ska ha en chans att klara Parismålen så kommer det krävas väldigt stora investeringar i samhället. Och det är också det som EUs Green Deal nu försöker stötta. Och där finns det bolag som är mer uppenbara. Vissa som inte är speciellt högt värderat ändå tycker jag. Men, och bolag som på ett inte lika uppenbart sätt. Där kanske är möjligt att kapitalet kommer att, med tiden att sippra ner till dem också. Sen kan man ju fråga sig, vad är en rimlig multipel? Filosofisk fråga.
Ja, för det här är faktiskt jättespännande. Jag menar, Johanna, du kommer alldeles strax komma in på den här taxonomin som du så förtjänstfullt introducerade mig till en helt ny värld. Där har vi också gjort en sån podd och det kom in. Det är liksom, ja, i den podden så insåg vi, fick berättat för oss att det här är liksom ett moment like natt, som natt och dag. Alltså det är en helt ny värld. Det är liksom den som markerar dåtid och framtid på något sätt. Kom in från sidan på mig. Och då inser man ju, liksom, ska det där bli verklighet, vilket vi kommer in på strax, då kommer vi ju se helt nya marknader växa fram. Helt nya affärsmodeller, helt nya bolag som har enorm potential. Alltså, när ni letar era bolag, hur bedömer ni den totala adresserbara marknaden idag och i framtiden? När liksom, min hjärna räcker inte till. Om jag ser ett bolag som handlas till P50 och marknaden är en brödsmula och vad den kommer vara i framtiden, så är ju P50 extremt billigt om det bolaget kommer vara den aktören vars affärsmodell åtnjuter och kan vara ett lösningsbolag på den här resan framåt. Hur bedömer ni liksom framtidspotentialen i de här bolagen som linjerar med taxonomin?
Jag brukar tänka på det som att jag försöker bilda mig mer en tes än en renodlad finansiell analys. Och om jag är riktigt långsiktig och jag tror att vi åtminstone kommer ha en tillväxt som är högre och kanske mer stabil över en lång tid, då är min tes att då kan en affärsmodell hålla sin värdering helt enkelt. Så att jag skulle nog säga att i mitt fall så försöker jag inte gissa för mycket. Klart jag tar in funderingar kring hur stor en adresserbar marknad är och vilka storheterna är. Men jag brukar fundera mer att kan det här bolaget växa över lång tid och behålla sin multipel, då är min avkastning tillväxten den har så att säga i marknadsplatsen. Och då blir istället min reflektion över vad blir risken då? Jo, det är att multipeln kanske trillar ihop om min tes inte stämmer. Men jag försöker mer fundera på det sättet att bolag som har uppvisat någonting, att de behåller sin plats i kön, och därför är det också viktigt stämma av ofta med dem och se att de inte har ändrat sin strategi eller att de jobbar på samma sätt och att utvecklingen av produkterna går i den takten som de borde göra.
Ja, men för här i, vad favoriserar ni av bolag som ska hålla sig hela och rena? Det vill säga att linjera med ESG och de kraven ni ställer. Kontra att vara lösningsbolag som är de bolagen som kan hjälpa till med produkter och tjänster för att liksom mitigera eller liksom driva världen i en hållbar riktning och hjälpa till med den här utmaningen. Kontra de som är under transformation. Så att lösningsbolag, transformationsbolag eller hela och rena bolag. Vart skulle ni säga att, vad har ni mest i portföljen? Skulle ni säga.
För min del så har jag mest hela och rena bolag. Vilket gör att vad jag försöker hitta är lösningsorienterade bolag. Och jag har stött på några omställningsbolag. Så att det är mer att vi har öppnat upp för att vi ska kunna investera i bolag som inte är kanske så tydliga idag, men har någonting i framtiden för sig. Men majoriteten av portföljen idag är, skulle jag nog karakterisera som du nämner, som att de är mer hela och rena och levererar kassaflöden idag som är uthålliga helt enkelt.
Vad säger du, Katrin? Hur ser det ut i Sverige?
Nej, men jag tror att det kan ju finnas exempel på bolag som både är hela och rena och som erbjuder lösningar. Jag tänker på Schibsted till exempel, som är en norsk mediekoncern. De har ju många vertikaler, men det som är deras största del av vinsten, det är ju deras marknadsplatser, det vill säga Blocket och norska motsvarigheten Finn.no, där man hjälper då säljare att möta köpare av andrahandsvaror. Vilket jag tycker är ett fantastiskt bolag som kan tjäna pengar på en liksom cirkulär affärsmodell. Och en andrahandsmarknad ersätter ju någonstans behovet av att köpa nyproducerade varor.
Det är det, absolut.
Och det här tycker jag också, det är ju liksom någonting man ser en väldigt stark trend av i samhället. Att köpa tjänster ersätter köp av produkter. Och jag tror vi, det är lite grann på temat att vi är i peak stuff i västvärlden. När man når en viss ålder så inser man att man har allt man behöver och lite till. Så jag tycker det här är ett utmärkt sätt just för att erbjuda ett substitut till någonting annat. Och det är ju också mätbart delvis vad den effekten är. Och man hjälper kanske också till att medvetandegöra konsumenterna om andrahandsmarknaden.
Blocket är så invant varumärke och det har ju funnits liksom sen man hade 56K-modem och det var ju inte igår. Men Finn.no känns lite mer intuitivt, men Hitta.se är någonting annat än Blocket. Men det verkar som att norrmännen hittade lite bättre namn där. Men spännande med den cirkulära ekonomin, Johanna. Men jag vill inte att vi släpper taxonomin som du hjälpte mig in på att förstå den här nya världen, Johanna. Vad är det vi ska förstå?
Det
vad
är det som
vi ska
är fråga? Epokgörande för finansbranschen och som alltså ska träda i kraft i december 2021 om allt går som det ska. Det här är uppslagsboket kan man säga, där bolag får referensvärden där de kan se om deras produkter är hållbara eller icke hållbara. Och då enda sättet att bli gröna, det är ju då om man ligger under de här gränsvärdena som är mätta för att vad måste man hålla sig under för att vara in line med Parisavtalet. Men har ni några tankar om taxonomin? Är det här någonting som kommer skynda på det här gröna skiftet och påverka finansbranschen och bolagen ni investerar i?
Och hur det påverkar er?
Ja, men precis. Hur det påverkar era fonder?
Jag tror säkert att det kommer att påverka finansbranschen. Och sen så tror jag att det är lite för tidigt att säga exakt hur. För det, jag märker också det att det pågår ett väldigt intensivt arbete där ute hos bolagen nu för att förstå hur det påverkar just dem. Det kommer att ställa ganska höga krav på rapportering. Och det är möjligt att det är initialt kanske är lättare för de bolag som har bra strukturer på plats redan, som har möjlighet att mäta eller redan har en massa data att liksom klappa in i sin rapportering för att förstå liksom var man själv, för det här är ju liksom på nästan ner på produktnivå. För stora globala bolag så handlar det om liksom försöka få ihop hela den här bilden av alla produkter de har.
Det kanske är något konsultbolag man ska investera i, konsulter inom det här som kan hyras ut för att förstå. Tack så mycket.
Jag tror faktiskt att till och med Teg, den här expertgruppen, i en av deras tidigare remisser så var de inne på det och sa att det här kommer bli så komplicerat så att troligtvis så kommer tredjeparts människor vara tvungna att hjälpa till här helt enkelt. Så att de startar med en ganska komplex modell. Så att jag skulle nog säga att det vi har sett hittills är den är på remiss helt enkelt. Och det kommer nog flyta lite mer vatten under broarna innan vi är klara med det här. Men det som är tydligt är att steg ett, fokusera på klimatet. Och det är ju vad vi gör också så att säga när vi funderar på våra investeringar. Så att jag skulle nog säga att hur det här drabbar oss, inte speciellt mycket skulle jag tro. Utan det blir mer tydlighet och möjligtvis så kommer en del affärsmodeller att tänka om lite grann.
Det hjälper lite grann. Johanna, jag blev bara påminn om när vi var på Stockholms handelskammare och det var Epiroc och Ericsson som var där. Och sen var det ju en tredje person också. De tyckte att det var lite jobbigt med det här med Brexit och frihandelsavtal som skulle upprättas och hit och dit. Epiroc måste ju vara hållbara. Mycket elektrifiering i gruvorna runt om och automatisering och sådär. Uppkopplade också. Men i alla fall, avknoppning och särnotering från Atlas Copco. Men då var det ju en tredje person i den här debatten som sa ja, men vi gynnas jättemycket. Och då var det ju en konsult inom som skulle hjälpa dem med de här skatt och moms och allt vad det är.
Ja, men hur precis, man skulle tulla, moms, så att säga. Konsult inom tull.
Ja, någonting sånt där. Det verkar uppenbarligen bli så här också med taxonomin att även om ja, som jag tolkar det på er, lite komplext och att tredje parter behövs för att förstå det här åtminstone initialt. Men att det kan bli ett verktyg för er och för bolagen för att förstå hur man ska liksom förhålla sig och så att hur man ska valla in fårorna i hagen, hur man ska förhålla sig till en harmoniserad måttestock i Europa i alla fall.
Men vi har ju haft ett väldigt turbulent start, en väldigt turbulent start på det här året med liksom både historiskt snabbt börsfall och historiskt snabb återhämtning. Och det ser väl ut som att det kan bli en del stök även framöver, eller osäkerheten är ju hög i alla fall. Vad är er känsla inför sommaren? Kommer ni kunna gå på semester?
Ja, tillbaks till den här frågeställningen om vad vi gör egentligen, och det är att leta bra affärsmodeller och försöker hitta dem till vettiga priser. Så där kommer den här diskussionen in i det hela. Jag brukar, när jag får den här frågan, så brukar jag kasta tillbaks en litet påstående och säga att investeringar och förvaltning, det är inte komplicerat men det är svårt.
Mm.
Vilket innebär att det är mycket känslor inblandat och det är mycket, mycket kortsiktiga tankar om det vi gör helt enkelt. Så att hur det går i sommar, svårt att svara på. Min observation är att aktiepriserna är ganska höga och bolagsvinsterna är ganska låga. Så att volatilitet kan vi nog förvänta oss. Men i övrigt så har jag svårt att ta ut riktningarna kortsiktigt.
Katrin, håller du med?
Ja, det gör jag. I andra vågskålen har vi ju enorma fiskala stimulanspaket och fortsatt låga räntor. Så att jag tycker liksom, för om man inte är väldigt, väldigt aktiv på att sitta framför skärmarna hela dagarna och är daytrader eller någonting, så skulle jag, mitt tips är bara att försöka att undvika att tajma marknaden och investera löpande och långsiktigt. Och lyssna inte på alla så kallade proffs och experter som sitter och pratar, utan gör er egen analys.
Det låter som bevingade ord. Johanna, vi har redan sprängt timman, det blir jag glad för. Så därför kan vi ha en sista fråga. Vi är såklart nyfikna på hur ni sparar själv. Och jag är extra nyfiken på dig, Katrin, eftersom att du har varit småbolagsförvaltare tidigare. Jag tänker mig att hjärtat borde ändå klappa lite grann för småbolag. Jag tänker mig i din privata portfölj. Jag antar att du inte helt har gett upp småbolag. Finns det några sådana i din portfölj och hur sparar du själv?
Jag sålde mina sista enskilda aktier förra året för att betala av min studieskuld. Och nu investerar jag min pension i fonden jag förvaltar nu. Och sen har jag, min stora delen av mitt kapital ligger fortfarande i den gamla fonden jag förvaltade. Enter småbolagsfond, som jag är väldigt glad över också.
Men det är bra med pilotskolan, det gillar vi att höra. Jakob?
Ja, jag har som sagt varit länge på Robur och jag har heller inte några speciellt stora enskilda aktieinnehav, utan jag köper mest månadssparar i min egen fond, och hittills har det varit ett bra beslut.
Underbart att höra att ni följer pilotskolan. Absolut sista frågan. Skulle ni säga att det är ganska vanligt att även fondförvaltare följer pilotskolan? För ofta får vi höra pilotskolan, det är vdarna på bolagen, ägare av kött och blod. Inte lika ofta när det kommer till förvaltare och huruvida de investerar själv i sina fonder. Johanna är alltid jätteduktig på att fråga det när vi har förvaltare i podden. Ofta så tycker jag ändå att de gör det. Men det här är ju en fråga som nästan aldrig ställs i finansmedia, och man kanske bubblar mest aktier. Det är kul det också i och för sig. Men er bild, är det vanligt att kollegorna i branschen, sparar man ofta i sin egen fond eller lite sådär?
Jag vet inte faktiskt.
Nej, jag försöker tänka efter nu när du ställer frågan. Det är sällan jag får den frågan. Och jag skulle nog säga att det skiljer sig nog lite från organisation till organisation. Och beroende på vad man har för mandat eller vad man har för arbetsuppgift. Så att, jag håller ju med om pilotskolan. Och det blir beslut som jag kan reflektera mot mig själv om det här är ett bra beslut. Inte bara för alla andra andelsägare, utan för mig själv som andelsägare också. Så att för mig har det fungerat väldigt, väldigt bra över tid.
Lite breaking news i Avanza-podden. Johanna?
Ja, nej, men jag gillade att du utvecklade den frågan lite där. Jag tycker att det är en väldigt rimlig fråga. Och jag tycker väl att man kanske Ja, som ni säger. Bara gör det. Jag kan förstå om någon som förvaltar liksom en penningmarknadsfond inte har merparten av sitt kapital där. Men om man förvaltar en aktiefond så är det väl rimligt om man har en slant investerad själv.
Men det är lite hållbart också. Man kanske minskar risken för moral hazard. Det Johanna egentligen vill säga nu. Niklas, sluta prata för nu är vi långt över timman. Hörrni, det var superkul att ni kom hit och lärde oss lite mer kring era fonder, kring hållbarhet. Kring bolag som försöker göra det rätta och transformera sig till en ny hållbar värld. Tusen tack för att ni kom hit och gjorde oss lite klokare kring de här frågorna.
Tack så mycket, det var roligt att få komma hit.
Ja, väldigt kul. Tack.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.